Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner. Så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt talar vi om föräldraskap. Vad är det egentligen? Och varför är det världens svåraste jobb som man inte ens får betalt för? Välkommen till Under ytan med Hed. Och med mig idag har jag Emma Groth som vi kommer tala om föräldraskap. Och som sagt, jag heter ju då Per Hed och jag jobbar då med att hjälpa människor att gå sin egen väg och älska vägen de har valt så att de får det passionerade liv de har drömt om. Och jag sitter här med Emma Groth som också är coach och närmare sagt business coach. Men förutom det så är både du och jag föräldrar och det är det som kommer vara ämnet för idag. Prata om föräldraskap. Och du och jag har ju både historia och ett nu tillsammans. Mm. För dels har vi varit tillsammans.
Men det stämmer.
Mm. Pojk och flickvän. Och var bott tillsammans i Gävle.
Mm.
Och sen bestämde vi oss för att inte vara tillsammans och bott tillsammans längre. Och har varit goda vänner sedan dess.
Absolut.
Det kanske skulle vara ett eget poddavsnitt ett annat tillfälle.
Ja, det låter nästan så.
Men förutom det så jobbar vi också tillsammans och har gjort länge.
Mm.
Både innan vi var tillsammans och efter vi då inte längre tillsammans så jobbar vi ändå ihop.
Så när vi var vänner från början och när vi blev vänner efter.
Exakt, exakt.
Ja.
Så att det och förutom att du är en fantastisk människa så är du också en jäkligt vass coach och väldigt smart kvinna. Så jag tänker att det var ypperligt att vi har ett... Kanske förhoppningsvis fler samtal här i podden.
Ja, men det vore jättekul.
Mm.
Mm. Ser jag fram emot.
Ja, så du är ju då mamma till två barn.
Ja, det stämmer.
Ja, och vill du nämna lite kort om hur gamla är dina barn?
Åh, ja, de är alldeles om en månad så blir de 13 och 15. Mm. Så jag blir tonårsförälder till två stycken.
Underbart.
Ja, det är ett äventyr, verkligen.
Jo. Och jag har ju själv två barn, det är två döttrar då, som är... Äldsta fyller 15 i år och den yngsta fyller bara också av dem en månad, fyller 11.
Mm.
Så jag har ju då en tonåring och du har två.
Mm.
Ja. All right, så låt oss gå in på, vad är föräldraskap? Okej, det uppenbara är det den som har barn.
Ja.
Men vad är föräldraskap egentligen? Jag ställer frågan till dig.
För mig, alltså jag har ju grunnat på det där jättemycket. För förälder, om man bara bryter ner det ordet till två, för äldre, så tänker jag att det är någon som är en äldre generation som har gått före, helt enkelt. Som egentligen då visar vägen för den yngre generationen. Så det är ju mycket ledarskap i det.
Mm.
Det är i att visa vägen för någon annan. Så finns det inte mycket utrymme egentligen för egot. Även om jag då som individ utanför min roll som förälder har behov av att vila, mat, liksom, sömn, sociala tillställningar eller vad det nu kan vara för någonting. När det kommer till rollen som förälder, alltså vägvisare för mina barn, så är det ju, då behöver jag åsidosätta mig själv egentligen, kan jag tänka, eller tycka. Eller att jag behöver lära dem egentligen mycket av de verktyg som jag fått lära mig utav coaching.
Mm.
Just att kunna leva inifrån och ut. Inte att leva sitt liv utifrån vad andra tycker och tänker. Även om det också har en betydelse. Men att alla beslut alltid är deras egna val.
Mm.
Så det är det jag tänker. Att en förälder är
ja.
Och en ledare.
Jag har ju sett dig som mamma med dina barn. Och det så har jag alltid tyckt du är en väldigt bra mamma, om vi tar det ordet bra.
Mm, tack.
men också att du har ju verkligen utvecklats väldigt mycket som mamma till din barn.
Ja, men det har jag.
För när vi bodde vi ihop med dina barn. Mina barn bor ju på västkusten, så jag åker dit en gång i månaden, bara för er som lyssnar. Så jag har ju sett det här på nära håll. Och då du pratar om att de alltid har sina egna val, det är ju någonting du verkligen lever. Det är ju inte bara något du tänker. Det är därför vi har det här samtalet, för jag tycker du är ypperligt bra förebild som förälder.
Tack. Ja, jag har ju inte alltid varit det. Det började ju inte så när de var små faktiskt. Men jag har ju behövt att lära mig att vara en förebild för dem.
Ja, just så. Ja, samma här. Vi båda har ju ganska liknande historia hur vi har varit som föräldrar. Innan vi träffade varandra, så det var länge sedan. Och hur vi är idag.
Ja, nej men verkligen. Och där tänker jag ju också på den här synen på föräldrar. För det finns så många som vill ha barn. Men när de får barn så vill de inte vara en förälder.
De vill ha barn men vill inte vara föräldern.
Precis. Okay. För det kräver ju, alltså att ha friheten att ha barn. Om vi pratar om att frihet och ansvar går hand i hand. Vill man ha friheten att ha barn men man vill inte ha ansvaret. Det är ungefär som att om du skaffar en hundvalp. Du vill gulla, ha möjlighet att gulla med hundvalpen, men du vill inte vara den som plockar upp skiten.
Ja.
Så att plocka upp skiten går hand i hand med att du får möjlighet att gulla med hundvalpen. Och det är ju likadant med barn. Alltså det dåliga kommer med det. Med det goda. Det är yin och yang hela tiden. Så att det är hur man förhåller sig till både det positiva och det negativa med allt egentligen i livet. Men framförallt i föräldraskap, alltså, och palla trycket.
Just det.
Ja, var den som visar vägen.
Bara den som visar vägen. Okej. Okay. Är det enkelt jobb, skulle du säga?
Nej, gud nej. Nej, man utmanas ju hela tiden. Det är ju eftersom vi har egna behov också, och är det någon som vet vilka knappar de ska trycka på, så här är ju barn. Så barn, mina barn har ju varit mina största läromästare. För att resonera lite så att allt det som triggar mig, där finns det någonting som jag kan bli bättre på.
Så det här är ju intressant, för du pratar om att föräldern, en som är äldre och gått före, visar vägen. Så de lär ju barnen massa saker. Och samtidigt så är det vanligt det du säger, att barnen är min största läromästare. Jag känner ju likadant. Så att det är ju ett givande och tagande med barnen.
Definitivt. Man växer ju i med rollen. Gör man.
Just det.
Eller jag i alla fall.
Jag brukar säga att föräldraskap, det är det svåraste jobb du någonsin kan ta dig an. Och det är dessutom obetalt.
Ja. Ja, men alltså du säger ju det också. Det är ju, alltså barn är ju som små narcissister.
Du behöver förklara det här för lyssnarna. Vad menar vi när vi säger att de är så små narcissister? Börja med, barn är helt fantastiska utifrån när, så här. Vi människor, det gäller inte bara barn, vi människor är väldigt fantastiska när våra behov är tillgodosedda. Och när de inte är tillgodosedda, så är vi inte alltid lika mysiga. Och när jag brukar säga att barn är som små narcissister, brukar jag säga skämtsamt då. Men man tänker, nu är jag expert på narcissism. Men om vi tar en narcissist, är ju en person som är emotionellt som ett barn, fast som är vuxen. Och de är emotionellt som ett barn, de tänker som ett barn. Alltså deras tänkande är som ett barn. De är intellektuellt som en vuxen, men de tänkande är som ett barn. Så de skyller på andra, det är aldrig ens eget fel och så vidare. Ljuger för att undvika obehagliga saker och så vidare och så vidare. Och det här gör ju då barn. Det är därför jag brukar skoja att de är så små narcissister. För de är ju väldigt, alltså de kan väl, när deras behov är tillgodosedda, då är de jättefina. De är generösa oftast och charmiga. Det är då vi är verkligen, de är så mysiga. Och, de är så här. Och när de inte är tillgodosedda så kan de vara väldigt egodrivna. Men det gäller ju också, kan ju vi vuxna också vara, såklart. Men det är ju tydligare på ett barn. För att de inte har, deras kropp och hjärna är ju inte utvecklad ännu. Men om det då är svåraste jobbet, varför skaffar man barn?
Jag tror att man skaffar barn för att man vet inte vad man ger sig in på. Man har ingen aning. Och sen finns det ju så mycket belöning i det också. Jag tänker ju, alltså min egen utveckling tänker ju jag som någonting fint, som en möjlighet jag har fått, som en gåva. Inte som någonting av ondo. Och som har varit, det har ju varit jobbigt, men det har ju varit, jag har ju blivit en bättre människa utav det, så att jag ser det som otroligt positivt.
Mm.
Ja, ja.
Alltså, varför blir man förälder var frågan.
Ja.
Får jag en take på den här?
Uh-huh.
Jag tänker så här, det är som du säger, man vet inte vad man ger sig in på, men man skaffar ju ibland ett till barn, då vet man ju vad man ger sig in på andra gången, eller tredje gången, eller vad man... Så att, varför skaffar man... Man skulle kunna komma med anledningar så, men det är ju såklart, ser du evolutionärt perspektiv, så finns en inneboende drivkraft för överlevnad och fortplantning.
Mm.
För människans överlevnad och föra sina gener vidare och de bitarna. Men jag skulle också kunna se det på ett högre perspektiv om att ha självförverkligande behov av form av att lämna ett arv efter sig. Att göra en inverkan. Och sen att ge av sig själv, att ge kärlek, ge kunskap, ge vidare av sig själv till barn.
Mm.
Hur tänker du om det här?
Nej, men jag tänker det kan absolut vara en anledning. Utifrån perspektivet att ja, men många vill ha barn men inte vill vara förälder, så kan ju det vara utmanande om man har den inställningen. Jag tänker att man ska få fler barn kanske för att... Ja, det är synd om första barnet för att den är ensamt. Man vill ha en kompis, liksom, ett syskon. Det kan ju också vara att ja, men har man fått fyra pojkar, ja, men då vill man ju ett sista försök för en flicka. Kanske, vad vet jag. Alltså, anledningarna kan ju vara många, egentligen. Så att jag vet inte.
Men det kan vara ytliga anledningar.
Det kan vara ytliga anledningar.
Alltså ytliga, jag menar inte att de är ytliga så, men att ja, men precis. Det inneboende drivkraften att skaffa barn finns ju uppenbarligen där,
ja,
hos alla djur.
Ja, men visst.
Men det skillnaden är att vi människor är inte födda med instinkter på samma sätt som djur.
Mm.
Vi föds med drivkrafterna, men vi har inte en inneboende kunskap i hur man tillgodoser dem som ett djur har.
Mm.
Ett djur kan, en katt till exempel, kan ju jaga.
Mm.
Behöver inte lära sig jaga. En innekatt är oftast väldigt dålig på att jaga för de har gjort det för lite, men de har fortfarande den instinkten i sig. Ser de en råtta, då kommer de vilja jaga den.
Mm.
Men som människor har inte det på samma sätt. Men uppenbarligen har vi ju drivkraften till att skaffa barn.
Mm.
Så. Samtidigt som vi med vårt tänkande också kan komma fram till att vi inte vill ha barn.
Mm.
För alla skaffar ju inte barn.
Mm. Just det. Så.
Men okej, okay, så vi definierar då, vad är förälder? Den som är äldre går före. Vem är förälder? Räcker det egentligen med att ha, om man då är man till exempel, att man bara har bidragit med sin säd, eller om man då är kvinna bara har burit barnen och fötter, jag har kläckt ut sig heller. Ja, fötter. Räcker det enligt dig för att vara en förälder?
Nej, det är det tycker jag absolut inte. Tittar man bara på mina föräldrar, visst, de levde före mig och är äldre, men de har ju inte varit några förebilder. Mm. Överhuvudtaget, utan det här, mina föräldrar var ju personer som var, de skaffade ju barn ur ett egoistiskt perspektiv. Det var, min mamma ville ha barn så att hon kunde ha någon som älskade henne, exempelvis. Medans, och det tror jag är ganska vanligt också.
Mm.
Och det är ju sällan lyckat, för att när man skaffar barn, då behöver man ge.
Ja.
Så går man in med inställningen att skaffa barn för att få, då kliver man ju på en mina. För barn kräver mycket.
Oh ja.
Och kräver egentligen förutsättningslös kärlek.
Mm.
Med tanke på att de kommer att ha en förmåga att kunna trycka på alla dina triggers, alla dina knappar, så behöver du älska dem oavsett.
Mm.
Om du ska vara en bra förälder, en bra förebild.
Mm.
Och det är ju det som är utmaningen. Mm. För om du har ett barn, skulle säga att Om en vuxen person, en kompis eller en kollega eller vad som helst, skulle bete sig på samma sätt som ditt eget barn kan göra. Nej, men hämta det här åt mig, jag gör det där och allt vad det är för någonting. Skulle trycka på knapparna på samma sätt. Du skulle ju vända ryggen till eller säga ifrån eller ge fingret eller typ säga något art eller sätta gränser eller vad som helst. Kanske... Ja, men bli själv triggad av ett sunkigt beteende. Men när det handlar om dina egna barn, då behöver du ju stå över det. Du behöver ju vara den förebilden, den ledaren som tar den högre vägen.
Mm.
Sätter kanske empatiska gränser, inte ta saker personligt som du kanske gör mot en kollega eller en bekant eller vad det kan vara. Men här behöver du ju verkligen gilla det obekväma, gilla att vara den som sätter gränser, som leder, som hjälper den här omogna personen att bli mogen.
Ja.
Med åtanke att det också tar tid.
Mm. Just det. Så det är intressant, för att vi ska ju komma in på hur man är en bra förälder, för det tror jag dessutom lyssnarna också vill höra. Hur är man en bra förälder? Men jag skulle påstå att du börjar ju med en själv då, alltså som förälder. För om inte jag tar hand om mina behov, hur ska jag då kunna lägga mitt ego åt sidan? Hur ska jag då kunna ge av mig själv?
Mm. Det är ju den stora utmaningen.
Ja. Och jag tror många föräldrar har ju det här problemet att många har uppdelning med att om jag tar hand om mig själv så blir jag egoistisk. Så därför ska jag släppa mig själv och bara ge till andra. Och gör jag det med mina barn, det kommer ju också gå åt skogen. Om jag inte tar hand om mig sen.
Mm.
Om inte jag tar hand om mig vila. Se till att jag får mina behov tillgodosedda på annat sätt. Mm. Som inte mina barn ska ansvara för. Då blir det väldigt svårt att vara en bra förälder, tycker jag.
Det där är en balansgång. Och jag tänker att det också är en prioriteringsfråga. Att när kan jag tillgodose på mina behov först så att jag blir den bästa föräldern? Och när behöver jag tillgodose på mitt barns behov så att jag sen får möjlighet att i lugn och ro kunna ta hand om mina egna behov?
Mm.
Så det är ju en dans det där. Om vem tar jag hand om först? Tar jag hand om mig själv först eller tar jag hand om barnet först? För det handlar ju om vilka förutsättningar som du skapar med den medvetenheten.
Ja.
Så om det är sent en kväll, du har ett barn kanske som skriker eller svårt att sova, du är jättetrött. Ska du då prioritera att ta hand om ditt behov och låta ungen skrika? Eller ska du se till att trösta ungen finnas där för barnet så att den kommer till ro så att du sen får förutsättningar att ta hand om din sömn? Så det är alltid en balansgång.
I stundens hetta, då är det ju barnet först.
Ja, men precis.
Jag tänker lite mer övergripande. Att jag behöver se till att
ha balans i livet.
Ha balans med struktur så att mina behov blir i alla fall hyfsat tillgodosedda. För det är precis i början när man har en bebis. Och de flesta båda mina barn sov genom hela nätterna så jag hade ju den lyxen. Men de flesta barn gör inte det.
Jag gillar inte dig nu.
så det är, vilket gör att jag behöver ta hand om det på annat sätt.
Ja.
För jag kan ju inte kräva min bebis. Nej. Eller inte ens ett barn när de blir lite äldre. Jag kan inte kräva av dem att de aldrig får vara rädd på natten för att de drömmer mardrömmar och kommer upp. Liksom. Det funkar ju inte, utan där behöver jag ju vara där.
Där behöver du ju precis. Och där behöver du ju vara där med en vilja också att ta hand om barnet.
Mm.
För att inte barnet sen ska lära sig att barnets behov är någonting som står i vägen för dig.
Mm.
Som är ett hinder för dig. För att går du in med den inställningen, då kommer du ju lära barnet att plisa exempelvis, eller bli rebell eller någonting, för då kommer ju barnets behov, oavsett hur det kommer till uttryck, kommer ju vara det kommer ju du få att handla om dig, och det kommer ju för den kommer lära sig att dens behov handlar om dig istället, att barnets behov handlar om dig.
Ja.
Och vad du får eller inte får.
Om man egentligen ska hårdra det, kanske inte hela sanningen, men den säger mycket, att rollen som förälder är att lära ens barn att ta hand om sina egna behov.
Ja.
Alla behov. Allt från de fysiska såklart, det är allt från tandborstningen till att äta mat, att äta tillräckligt med mat.
Ja, hur ser du till att skaffa mat? Ja, men hur ser du till att ha rutiner kring mat och matlagning? Hur ser du, alltså goda rutiner kring sömn? Nu pratar vi ju överlevnadsbehoven om man tittar på Maslows behovshierarki. Men hur är du en bra vän, och hur sorterar du vilka som är bra vänner gentemot dig, och balansen mellan att både ge från hjärtat men också att kunna sätta gränser för att inte bli utnyttjad. Så balansen i att älska andra och älska dig själv samtidigt, att det finns utrymme för båda. Så att det är ju det som är så nödvändigt. Lära barnet att leva inifrån och ut är ju egentligen, det är ju mitt mål med mina barn. Att, att de alltid ska vara trygga med sina egna beslut oavsett vad någon annan tycker, tänker eller känner om det.
Mm.
Och sen att de alltid ska vara de bästa versionerna av sig själva. Men inte gå på nitar om att behöva gå på äggskal kring andra.
Mm. Just det. Så stå i sin egen kraft.
Jajamän.
Och låta andra stå i sin egen kraft.
Jajamän.
Okay. Hur lär man barnen på bästa sätt då? Vad är viktigaste komponenterna för att liksom lära sina barn att ta hand om sina behov, att kunna sätta gränser, ge av sig själv, allt det där du nämnde?
Men lära sig att tänka. Hur man tänker, sina egna tankar. Vad tänker jag för någonting? Hur går mina tankar? Behöver jag lyssna på dem? Behöver jag inte lyssna på dem? Och vad känner jag i förhållande till det jag tänker? Mm. Eller vad känner jag i olika situationer? Och sen så kunna sortera det. Vad hände? Vem sa vad? Hur blev det att jag kände så här?
Mm.
Och kunna förstå, sätta ord på sina känslor. Ja, men skam, skuld, ilska. Och sen så ha en bra relation till de känslorna också. Men också förstå att är det här, har jag gjort någonting fel? Eller upplever jag bara att jag har gjort någonting fel fast skulden egentligen ligger någon annanstans?
Mm, just det. Så emotionell intelligens.
Absolut.
Är du inne på.
Ja.
Så tankar, känslor. Mm. Jätteviktigt. Och det här, alltså, du har ju flera underbara exempel på hur du har hjälpt dina barn. Men det finns ju ett underbart exempel hur du lärde din son att hantera rädsla.
Jag tänker på skolångesten.
Ja, skolångesten.
Ja, vi hade ju haft problem länge, över längre tid, flera månader, när han hade haft skolångest. Vill du att jag...
Du får jättegärna dela den, för den är så fantastisk.
Och vi hade ju, det var ju flera månader som vi stod och han var ledsen, hade ont i magen och grät. Och jag stod i valet och kvalet och ska jag vara liksom en god mamma och se till att han får känna den tryggheten och få vara hemma. Så att han får lugna sitt eget näs och lugna sitt nervsystem och inte behöva gå till skolan för att han mådde ju så dåligt då. Eller ska jag pusha honom och gå till skolan i alla fall så att han inte hamnar efter och missar och liksom. Så båda delarna i det var ju av omtanke till honom. Så jag provade ju lite med båda och det var ju lite från gång till gång också. Men så var det ett tillfälle när han ringde till mig när skolan hade slutat. Han frågade om jag kunde möta honom. Och det ville han ju vid flera tillfällen, att jag skulle följa honom till skolan och att jag skulle möta honom. Och jag mötte honom. Och så går vi på vägen mot huset. Vi går på cykelbanan. Och så tänkte jag, men passa på att fråga. För det var han och jag och det var liksom lugnt. Och vi var ju i bra tillstånd båda två, rent emotionellt sådär. Och så, ja, men så ställer jag frågan, vad är det som händer på morgonen? Vad är det du tänker? Vad är det du känner? Och så var jag tyst. Och jag var tyst länge. Och han samlade ju mod, eller fick fundera och så sätta ord på det där skon klämde egentligen. Och det var ju, han var rädd för att bli kidnappad till eller från skolan.
Mm.
Och det var ju ingen rimlig rädsla, det fanns ju ingen logik till det, för att det fanns ju ingen sån hotbild överhuvudtaget. Det kanske kan ha kommit ifrån en mardröm eller jag vet inte vad. Mm. Någonting...
Kolla för mycket på film.
Eller... Ja, eller någonting vi har sagt när han var 2 år. Liksom, följ inte med några främmande människor. Eller nej, vad det nu kan vara för någonting, jag vet inte. Men det här fanns ju i hans huvud. Den hade ju satt sig i hans nervsystem. Och när han säger det... Ja, men jag är rädd för att bli kidnappad till och från skolan. Då blir jag så himla lugn. Jag bara, men gud vad skönt, vad bra, säger jag. Med glädje säger det. Men gud vad bra att du är rädd.
Mm.
Och han liksom stannar upp och...
Får jag bara pausa där? Ja. Jag tror många skulle gjort det i det läget. Det är så här, nej men känn inte så. Du vet, det är ju ingen risk här som har gått in på
logik. Ja, du behöver inte vara rädd.
Jag behöver inte vara
logik,
rädd. Hur hade det funkat tror du i det här fallet?
Nej, inte alls. Nu visste ju jag bättre.
Ja.
I och med att jag hade gått kurser för dig bland annat.
Mm.
Han fick en positiv association till sin rädsla. Men gud vad bra att du är rädd, var ju det jag sa till honom. Och det slog lite slint. Han bara, men hur menar du? Han sa det inte högt, men jag såg det på blicken. Jag bara, men den här rädslan är ju en superkraft. Den betyder ju att du kommer att vara vaksam över om det kommer ett faktiskt hot. Det betyder att den finns där och kommer hålla dig säker. Och kommer det ett hot så kommer ju den här rädslan att se till att du... agerar på ett sätt för att överleva, för att skydda dig själv. Så rädslan kommer göra att du springer hem eller springer till någon granne, att du kommer ringa till polis om det så behövs, eller ringa till mig eller vad det nu än är för någonting. Så den här rädslan är ju din vän.
Mm.
Och så fick han marinera det där på vägen, resten av vägen hem till huset då. Och dagen efter, så på morgonen, så kliver jag upp och jag går runt och kollar nu. Ja, fixar grejer lite sådär. Inget speciellt, men barnen gör sig i ordning och är på väg till skolan. Och Anton, han säger, okej, jag går till skolan nu mamma, hej då. Där var hans skolångest borta.
All right. Ja. Och så har det ju varit sedan dess.
Ja, det har inte varit något problem överhuvudtaget. Så att någonting som har varit viktigt för mig, det är ju för mina barn att se sina jobbiga känslor, sina så kallade negativa känslor.
Mm.
Jag tycker ju mer, jag kallar dem mer för jobbiga känslor, för de är inte så sköna, men de är ju positiva, för de vill oss väl. De vill ju tala om vad vi vill bort ifrån.
Ja, vi behöver alla känslor.
Vi behöver alla känslor. Så det jag vill, det är att de ska få en positiv association till sina jobbiga känslor. Vare sig det är skam eller ilska eller rädsla eller vad det nu kan vara för någonting. För de är viktiga.
Mm. Och här är så intressant, för där är ju faktiskt ett coachande ledarskap.
Mm.
Istället för att försöka rädda dem från det jobbiga.
Mm.
För det var en sak.
Mm.
Ja, men, och kanske i annat fall kanske var det relevant att göra en period. Men vi säger, du hade kunnat köra honom eller alltid gå med honom till och från skolan.
Ja, ja.
Du hade kunnat gjort det. Du hade kunnat pusha honom i alla fall. Det finns massa andra saker. Men du lärde dig honom att leda sig själv. Självledarskap.
Ja.
Så att du, och hantera i det här fallet rädslan.
Ja.
Man kallade det ångest först, men det var ju en rädsla.
Yeah. Ja, det var ju, ja, rädsla låg i grunden. Liksom.
Och fick sätta ord på den. Mm. Och ofta ser de här, känslorna, ibland är de logiska, men ofta är de inte logiska utifrån hur verkligheten ser ut. Men de är psykologiska,
precis,
kan man ju säga. Så att de är logiskt för personens psyke, det vill säga personens tänkande i det fallet. Och hade du sagt, ja, men det är ju, du behöver inte vara rädd för att bli kidnappad, det fattar vi att ingen kommer göra här i Valbo utanför Gävle. Liksom, så här. Nej, men det hade ju inte hjälpt.
Nej, nej, för det är ju, och det är ju en klassiker det där med att jag vet ju vad jag egentligen behöver göra, kanske om det kommer till att gå ner i vikten, men jag gör det inte. Så att vad vi rent logiskt vet, men vad vi känner eller vad vi går till handling på, det är ju på våra känslor, och våra känslor och våra logiska tankar synkar inte alltid.
Ja, men precis, och att han delade det med dig.
Mm.
För jag, det här var ju inte, det var ju bara några år sedan det där, va?
Ja, nu är det ett gäng år sedan,
ja, så
åren går
men, fort, men jag tror att även han förstod logiskt att det inte var så troligt att bli kidnappad. Det var bara en rädsla.
Ja.
För oftast är det ju så. Mm. Det är en sak om man kanske var så här 4 år gammal. Då kanske han hade trott på det även helt logiskt. Men det är så intressant, för att någonting jag har gjort med mina barn väldigt lång tid är att om de är upprörda eller har så kallat negativ känsla.
Mm.
Bara för tydliga, negativ känsla betyder inte att den är dålig. Det är bara att den känns inte så skön.
Mm.
Det är som bromsen på bilen. Och positiva känslor är som gasen på bilen. Vi behöver både gas och broms i vårt liv.
Mm.
Så. Vi behöver inte ha bromsen hela tiden, för det kommer vi ingenstans. Men det är en annan sak. Men just att låta dem få känna.
Ja. Yeah.
Jag kan sätta gräns. Det här har ju du bra talesätt på, men kommer till det snart. Men låt dem få känna. Till exempel, alltså väldigt enkelt exempel är ju, vi säger nu att det är en onsdag. Det är i fall inte en lördag, så det är inte lördagsgodis.
Onsdagsgodis.
Nej, men och så kanske man går ute på en varm sommardag så vill ens barn ha glass. Okej. Okay. Då säger man så här. Jag vill ha glass. Det är vanligt att gå in och säga, nej men det får du, det är inte lördag. Men det barnet har bara sagt att de vill ha. De har inte ens bett om glassen. Hade de sagt det, kan jag få glass? Så hade jag sagt, nej men det får du inte, det är inte lördag. Men jag vill ha glass. Och kan man svara, nej, det förstår jag, du tycker ju glass är gott.
Mm.
Och sen kommer jag ofta fråga, men kan jag få en glass? Och säga, nej det får du inte, det är inte lördag. Och då säger jag att ditt barn blir upprörd. Men jag vill ha glass.
Mm.
Ja, det förstår jag verkligen att du vill ha.
Mm.
Du vill verkligen ha glass, och säger jag nej. Det måste vara jobbigt.
Mm.
Och kunna säga en sån sak. Och jag kommer första gången när jag ställde om till det sättet att prata på.
Mm.
Det var efter jag läste en blogg av Petra Krantz Lindgren, heter hon. Varför jag kräddar krädd ska höra hemma. Så första gången var så här. Ja, det var Elsa dottern. Blev lite förvånad. Vad hände där?
Mm.
Men sen har gjort det någon gång i sån typ av kommunikation och upprörd, låt dem få ha sin känsla. Mm. Men jag behöver inte vika min gräns. Mm. Jag vill inte ge dem godis varje dag. Mm. Det är osunt för dem, deras tänder och så vidare. Jag vill inte lära dem att ha det beteendet. Mm. Men man kan fortfarande bekräfta känslan eller upplevelsen av det.
Absolut. Du slår ju huvudet på spiken där, för jag tänker ju också en annan grej kring mitt föräldraskap när barnen var små var ju att jag hade ju inte fått lära mig emotionell intelligens av mina föräldrar. Och att kunna hantera min ilska på ett bra sätt. Och så för mig så var ju min ilska, alltså känslan ilska och mitt dåliga beteende som kom utifrån ilskan, de för mig var en och samma. Och jag hade ju jag kunde ju få skuldkänslor efter att jag hade blivit arg eller haft ett raseriutbrott på mina barn.
Mm.
För mitt beteende var inte snyggt.
Mm. Jag har ju också haft det där mönstret.
Ja. Så av den anledningen så hade jag ju också kopplat ihop att jag får inte känna ilska.
Mm.
Eftersom de två, känsla och beteende, var synonymt för mig. Men när du lärde mig att det är två olika saker, jag kan få känna känslan, men jag kan fortfarande styra mitt beteende.
Mm.
Att jag kan vara nyfiken på min ilska, att jag kan ha lugn i ilska.
Mm.
Det var ju en riktig ögonöppnare för mig. Det förändrade jättemycket. Det var verkligen starten till... Det var förändringen som gjorde förändringen.
Okej. Okay. Vad blev effekterna i ditt föräldraskap då?
Ja, men jag kunde vara arg fortfarande på mina barn. Men jag betedde mig inte som ett praktarsel.
Mm. Okay.
Utan jag kunde ju då... rent, ja, på riktigt vara den här förälden, den här ledaren åt mina barn. Jag fick jobba på det, för det var inte så lätt att bryta de mönstren. Jag hamnade i några svackor mellan varven. Men jag har också hela tiden sedan dess pratat med mina barn om det, mitt beteende och mina avsikter och att jag jobbar på det och saker som de har tyckt har varit jobbigt långt senare också, att jag hade ett sånt humör eller att jag tog saker personligt och skyllde på dem och, ja, men, vet, jag hade med mig ett barnsligt tänkande från min barndom i föräldraskapet. Så, och jag tror att det har varit värdefullt för dem att jag både har kunnat stå, äga mina misstag, prata med dem om det, vara öppen med dem om det, men också visa att jag har kunnat förändra det beteendet.
Mm.
Men också i det samtidigt ge dem styrkan i att se att de kan välja vem de vill vara.
Just det.
Och sen så jag ställer absolut inga som helst krav på dem att de inte får känna en eller annan känsla. Däremot är jag mer noga med att sätta gränser mot ett taskigt beteende.
Kan inte du dra den? För där kom du på, jag kommer inte ihåg, det var 2 år sedan, 3 år sedan någonting du sa angående tankar, känsla och beteende. Gör du en
gränssättning? Precis. Någonting du också har lärt mig, det är ju kraftzonen. Vilket är, alltså, vi äger våra förmågor. Jag äger ju mina tankar, jag äger mina känslor. Jag äger också mitt tal och mitt beteende.
Ja.
Och tankar och känslor är ju det som tillhör min inre värld. Mm. Och tal och beteende är det som... hur jag uttrycker mina tankar och känslor egentligen i det yttre.
Just det.
Och medskapar i den yttre världen. Och där är det ju... det är ju det enda jag har egentligen att referera till... om någon är dum eller inte mot mig... det är ju hur de talar och beter sig mot mig. För jag kan ju inte veta... i och med att jag inte finns i deras kropp så kan inte jag veta hur den personen tänker eller känner. Just om det. De inte uttrycker det på något sätt.
Mm. Med uttryck om det, då kommer det ju tal och beteende.
Precis, då kommer det i tal och beteende. Och någonting som du också har lärt mig, det är ju att när vi har brist i våra behov på något vis, det är ju just då den största utmaningen kommer att kunna behålla sitt... nu är det jag som säger det här. Men att kunna behålla ett gott uppförande.
Mm.
För det är ju när vi är hungriga, man kan bli hangry och ha det som en ursäkt. Så att brist i våra behov blir ofta en ursäkt för dåligt beteende.
Ja.
För att det blir synonymt Alltså dåligt beteende och känsla hänger ihop då på något vis.
Precis.
Istället för att förstå att man kan bryta det och ha ett annat beteende. Så utifrån, eller vill du lägga till någonting?
Nej, jag är bara nyfiken på att ska... det kommer till den nu.
Ja. Så utifrån våra superstyrkor då, att tanke, känsla, tal och beteende, så tänker jag just på hur kan jag möta människor i det här?
Mm.
Och samtidigt liksom hålla fast min egen integritet. Så jag kan ju sätta gränser emot andra människors tal och beteende när de inte har gott uppförande och inte beter sig schysst emot mig.
Mm. Så sätta gränser mot tal och beteende.
Precis, gräns mot tal och beteende.
Ja.
Men eftersom jag också vet att det här talet och beteendet kommer som regel ifrån någon form av behov som de upplever att de inte har tillgodosett på.
Mm.
Så kan jag ju också finnas där för dem med att vara empatisk emot deras känsla. Men också nyfiken på vilken tanke det är som skapar känslan.
Ja.
Så gräns mot tal och beteende. Nyfikenhet på känslan. Och empati mot känslan. Och så nyfikenhet på tanken som leder till känslan.
Den där är så genialisk, tycker jag. För när jag kom ihåg när du kom på den.
Mm.
Jag kände att den var så, det är så bra uttryckt. Gränssättning mot tal och beteende.
Mm.
Empati mot känslan, för känslor är som bränslet i bilen för våra beteenden, på vad vi säger, vad vi gör.
Mm.
Och tanken är det som tankar det här bränslet i det.
Mm.
Jag säger, det är ju alltid tanken som driver känslan.
Eller startmotorn kanske.
Ja, men startmotorn.
Mm.
Och för om det är tanken som driver känslan, och då kan man ju undra så här, vadå? Ibland känner jag bara utan att tänka. Jo, men dina tankar innefattar så mycket mer än bara vad du medvetet tänker för stunden.
Mm.
Det innefattar dina omedvetna tankar som man kallar övertygelser, värderingar går in och så vidare. Allt det kommer driva vad du känner.
Mm.
Som i sin tur blir bränsle för dina beteenden. Mm. Beroende på vad du har för relation till den känslan också som du var inne på.
Yeah.
För att det är också inte bara vad tänker skapar känslan, också hur tänker jag om den här känslan jag känner. Är avgörande. För att varje känsla har 1000 olika uttryck.
Yeah.
Men om vi har bara lärt oss att det finns ett val.
Mm.
Om jag går in på min ilska. Jag delar det här faktiskt för första avsnittet här också. Angående beteendeförändring. Men lite kort igen. Jag hade ju också raseriutbrott.
Mm.
Inte att jag var fysisk då. Men jag var verbalt aggressiv.
Mm.
Och det var ju samma för dig också. Det var ju verbal.
Mm.
Det var inte fysiskt. Bara för att förtydliga här. Och jag hade bara två val att agera på ilska.
Mm.
Som jag hade, man kan säga, lärt mig. Eller de mönstren jag hade.
Mm.
Och det mitt sinne utgick ifrån.
Mm.
Det ena var, jag trycker in den. Det gjorde jag med folk jag inte kände så väl. De plisade jag.
Mm.
Och sen med dem jag såg väldigt nära tryckte jag också in ilskan. Men där så kom den också ut.
Mm.
Så att jag tryckte in den och sen så kommer så istället för att jag satte gränser så kunde det komma ut att jag bara blir arg och ganska fort höjer rösten till att jag bara vråla.
Ja.
Som en vettvilling. Och det var inte bara mot mina barn, mot även barnens mamma förut.
Mm.
Så gjorde jag det också. Och även såklart andra närstående. Det är så intressant. Det är oftast med ens riktiga närstående på scens värsta sidor också. Så är det.
Ja, men jag tänker... I det så tänker jag att de värsta sidorna visar man, för det är där man också kan känna sig som mest trygg och visa sin sårbarhet. För
ja.
I mitt sinne så är offer och förövare två sidor av samma mynt. Om jag har ett icke tillgodosett behov exempelvis, eller en sunkig relation till ett behov, jag vet inte riktigt hur man ska säga det. Så är jag ju, i det så är jag ju ett offer.
Ja.
Men det kommer ju i yttre uttryck av att det är ju någon annans fel.
Mm.
Och då går jag
ju... Och där är ju en tänkande som ett annat fel som kommer ut.
Ja. Eller omedvetet tänkande, men det är någon annans fel. Man skyller ifrån sig. Och det är ju där i den rollen, ditt agerande, som du blir förövare.
Mm.
Så du är ju offer och förövare samtidigt.
Ja, just det.
Och om det är så att du inte har en defensiv liksom förövarhandling mot andra, då kan, eller offensiv, då, har du ju, då kan det ju vara att du slår på dig själv istället. Så det är ju alltid någon du slår på när du är ett offer. Antingen så lever du ju inte ditt fulla liv, för att du hämmar dig själv. Mm. Eller tycker att du är dålig för att du, enligt vad du tänker i andras, enligt andras mått mätt. Eller så blir du att du agerar utåt gentemot andra. Så att då blir du ju en förövare mot andra. Antingen dig själv eller andra.
Och jag gjorde både och.
Ja, jag med.
Ja. Och det här vill jag komma in på. För jag hade två val. Agera på ilska. Trycka in den eller bråla ut den. Mm. Bråla ut den fick jag bara göra enligt. Och när jag säger fick, alltså enligt mitt eget sinne pratar vi om nu.
Mm.
Det här var ju inte saker jag var medveten om när det skedde. Jag hade all de här verktygen. Jag slutade med det beteendet i början 2015.
Mm.
Efter barnens mamma lämnade mig. Mm. På grund av, eller stor del på grund av det beteendet.
Mm.
Sen var inte hon och jag jättesynk på annars sätt heller. Så, men fortfarande var det, för att det var inte acceptabelt. För det var för ofta.
Mm.
För innan jag hade barn, då kanske sånt beteende kom ut några fåtal gånger på ett år.
Mm.
Och det är ingen fara med någon som skriker någon gång per år. Och förelämpa. Det är ju inte ett stort problem. När det blev i princip varje vecka.
Mm. Ja, det är för mycket.
Det är alldeles för mycket för ofta.
Mm.
Och jag var inte medveten om hur illa det var.
Mm. Nej, för antagligen så var det ju, tyckte du ju synd om dig själv.
Jo, men alltså, för jag visste om att jag skrek. Det visste jag om. Jag tog till med en annan coaching-session på det.
Mm.
Men jag var inte medveten om dess effekten av det på den här nivån.
Mm.
Jag var inte medveten om vad exakt som drev det. Det var som att jag visste, men jag visste ändå inte.
Mm.
Jag visste det intellektuellt, men jag fattade inte egentligen i kroppen, som man kan säga.
Mm.
Så, det första jag gjorde var precis som du. Jag gav mig själv tillåtelse att få känna ilska.
Mm.
Så först var det för mina barns skull. Jag vill inte vara den pappan som skriker, gap och skrik pappa.
Mm.
Jag vill inte vara den pappan. Det är inte den. Jag vill inte lära mina barn, och jag har två döttrar. Jag vill inte att de ska lära sig att män ska få bete sig så mot dem. Om de till exempel ska ha en pojkvän senare i livet. Så jag vill inte att de lockas en sån pojkvän.
Nej.
Jag vill inte att de själva att de ska anamma sånt beteende om de ändå själva skaffar barn.
Mm.
Eller mot andra närstående. Det finns så mycket. Och här kommer vi in på. Att lära sina barn är ju egentligen hur jag själv är. 80% av barns inlärning är att de tar efter andra.
Ja.
Modellerar kallar man det. Ja. Så där började, sen när jag upptäckte när jag gjorde den här inre resan med mig själv. Utifrån det så fattade jag beslut. Jag ska vägra vara den där gapskrikpappan. Jag ska vara den bästa pappan jag kan vara. Och då upptäckte jag att det gav ju mig jättemycket i mitt liv.
Mm.
Men plötsligt var jag bra på att sätta gränser. För jag gav mig själv tillåtelse att känna ilska.
Mm.
Och jag sa till mig själv. Det är okej att vara arg. För små saker också.
Mm.
Arg. Det är så många olika grader. Arg kan innefatta lite lätt irriterad. Till att jag är helt rasande förbannad. Mm. Alla där, det finns väldigt mycket grader.
Just det.
Av det här.
Mm.
Och när jag upptäckte det. Då var det enkelt.
Mm.
Då la jag lugn. Precis som det är lugn på ilskan. Jag kan vara lugn när jag är arg.
Yeah.
Och när jag är lugn när jag är arg, då sätter jag gränser oftast respektfullt.
Mm.
Jag kan säga ifrån. Det gäller mina barn, det gäller andra också. Men jag vet inte hur många gånger jag sagt till mina barn, det här är inte okej.
Okay. Mm. Ja, det där är ju ord som jag också säger.
Ja.
Mm, det här är inte okej.
Okay. Det här är inte okej. Okay. Eller när du gör det här så händer det här i mig.
Mm.
Om någon gjorde så mot dig, skulle du känna, och säga det i en lugn ton, då blir det mer som att jag lär dem någonting än att jag ska bestraffa dem.
Ja.
Precis. Och den är en viktig skillnad.
Nej, det kan jag hålla med om. Och det där är ju också. Och då lär man ju barnen, tänker jag, ja, men gott uppförande. Och hur man bemöter andra människor på ett artigt sätt. Jag vet, Anton, han är ju men tonåring, snart 15. Om jag är inne på hans rum och så vill han att jag ska stänga dörren efteråt, så kan han låta som en grabb gör. Stäng dörren! Och så brukar jag fråga, vad heter det? Där är min gränssättning redan. Då blir det så här, prova att formulera om det där igen, betyder det. Då säger jag det, vad heter det? Jag bara, stäng dörren, vad heter det? Jag hör fortfarande inte, men det är örat. Kan du stänga dörren snälla? Säger han då, ja men absolut, det kan jag göra. Det kan jag låta hur gullig som helst. Men han får ju några försök på sig.
Ja, men precis. Men där handlar ju som du säger innan, jag inte tar det personligt.
Mm.
Så jag ska påstå att vara förälder. När jag blev förälder, då var jag var 24 år gammal när min första dotter föddes.
Mm.
Jag var absolut inte redo för det. Inte just bara för att jag var ung, men jag var inte redo för det. Jag trodde jag var det, men det var inte det.
Mm.
För jag hade inte det det inre på plats.
Nej, det hade inte jag heller när jag skaffade barn.
Mm. Hur gammal var du när
jag var 28 när jag fick Anton. Och var egentligen, jag hade mycket som jag behövde läka utifrån från min barndom och uppväxt. Och som till och med var pågående då. När jag var 28 med, i relation med mina föräldrar.
Just det, just det. Ja, det... Så hur... säger du.
Ja, men, hur är man den bästa föräldern? Och det, ja, men det, jag tänker så här, gör inte saker bara för dina barns skull. Utan se till att läka dig själv så att du kan bli den bästa versionen av dig själv. Och när du är den bästa versionen av dig själv, då kan du ta hand om både dig och dina barn samtidigt. Ibland, ja, men turas om liksom. Ja, men behöver prioritera barnen, men ibland behöver jag prioritera mig själv. Men att det också får vara en sån balansgång. Men det är, det är ju det dina barn modellerar sen.
Ja, ja, men, och där kommer du in på en jätteviktig del. Om jag inte sätter gräns mot mina barn, exempel, och de inte får se det, om vi säger att jag prisar mina barn, vad kommer mina barn ta efter då?
De kommer ju lära sig att göra likadant.
Prisa också.
Ja.
Exakt.
Ja.
Särskilt om när de blir äldre.
Mm.
Så att barn tar ju efter vuxna. En del rebelliska barn, de tar efter vuxna men gör tvärtom. Men de blir fortfarande styrda av det. Och de som är mer fogliga, som jag som jag var när jag var barn, jag var väldigt lydig, eller vad man ska säga. Då tar man ju efter lätt beteende rakt av sig. Så att det är, ja, bara vara medveten om det. Men här tycker jag en viktig del. En väldigt, väldigt viktig del. Hur många föräldrar går inte, min upplevelse oftare med mammor, men jag hör även pappor, som oftast dömer sig själv och tycker att man är otillräcklig som mamma eller pappa.
Har du också varit där?
Ja.
Mm.
Ja, men, och det är så lätt hänt.
Ja.
Och det som är intressant med, om jag är otillräcklig, då är det fortfarande fokus på en själv.
Då är det fortfarande fokus på en själv. Då har man ju framförallt extremt höga krav på sig själv. Som är orimliga och ologiska och kanske rent utav psykologiska. Och jag tror att för min del, jag hade inte definierat för mig själv vad det innebar att vara en bra mamma eller en bra förälder, men jag hade en idé om att det var det jag ville vara. Och jag tror att någonstans så trodde jag att men, en bra förälder har aldrig arga eller ledsna barn.
Mm, just det. Ja, där, kör på den. En bra förälder har aldrig arga eller ledsna barn.
Ja.
Just det. Jag tror många som har det. Jag tror det, jag kan ha fel, men jag tror många har någon sån idé omedvetet.
Ja. För jag hade ju själv problem med andra människors ilska eller sorg eller så. För att det var ju någonting som projicerades på mig från mina föräldrar.
Det kan ju vara så. Har jag problem med känslor så är det svårt och jobbigt när andra känner det.
Ja. Så jag fick ju, när mina föräldrar var arga eller ledsna eller vad den var, blev jag inledd att det var mitt fel.
Ja.
Och,
vilka pedagogiska
föräldrar. Mina föräldrar var väldigt pedagogiska, inte. Men oavsett så var det att jag ska vara en bra förälder, var min idé då. Och någonstans var det väl det, att mina barn kommer aldrig vara arga eller ledsna eller sådär. Mm. Men det, barn är det.
Rimlig förväntan.
Herregud. Nej, nu, en bra förälder för mig nu, det är inte att curla dem. Det är inte att sopa gatan ren ifrån hinder för dem. Utan det är egentligen hindren som de får möta som också kommer få dem att växa. Så att för mig är det numera, hur kan jag förbereda dem på alla hinder som de kan komma att möta? Hur kan jag få dem att vara starka individer så att de kan ta sig an varenda utmaning som kan komma deras väg.
Ja, precis. Och för om barnen inte får känna sig arga och ledsna, vad får man med fattigt känsloliv?
Ja, verkligen.
Vi behöver ju, det här ska vara ett eget avsnitt på just emotionell intelligens, hör jag nu vid tillfällen, men i podden. Men till exempel ilska betyder att du upplever att någon gått över en gräns.
Ja.
Gått emot min värdering.
Ja.
Så ibland någon säger så här, jag har svårt koll på mina värderingar.
Mm.
Vilka frågor, när är du arg?
Mm.
Mm, där har dina värderingar.
Mm.
Och notera, jag upplever att någon gör det. Ibland kan man ju tolka saker fel. Och då ofta släpper ju ilskan på en gång. Sorg betyder att jag sörjer en upplevd förlust.
Mm.
Rädsla, det är mitt sinne säger, här finns en fara.
Mm.
av majoriteten av fallen, över 90%, så är det ingen riktig fara. Det är läskigt med att hitta på något i huvudet. Men det är ändå det som funktionen med rädslan. Som till exempel för din son där. Han var rädd att bli kidnappad. Mm. Det var ingen riktig fara. Mm. Men det var fortfarande verkligt i hans sinne.
Det var det.
Ja. Så jag kunde hantera dem. Och skam upplever att jag har gjort något fel.
Yeah.
Och då skäms jag och så vidare. Så vi har alla de här känslorna. Yeah. Det är så viktigt att ha dem.
Det är det. Och jag hjälpte min son, men jag hjälpte min dotter också. För hon hade aggressionsproblem. Och riktigt liten arg bigga. Mycket projicering när det var någonting som blev fel. Och hon tyckte ju att det var jobbigt att vara så arg som hon var också. Men jag kan inte stoppa det.
Just det.
Så. Och där lärde jag ju henne också att ilska är en bra känsla. Den är nyttig, du behöver den.
Mm.
Ditt beteende i relation till ilskan, det kan vi jobba på.
Mm.
Men ilskan i sig betyder ju bara att du upplever att någon har gått över en gräns. Men sen, vad det är för gräns eller vem som har gått över den, den behöver inte alltid vara logisk. Det kan ju vara någonting man behöver jobba med inom sig själv. Är det här liksom en rimlig gräns överhuvudtaget? Eller är det en projicering? Eller vad är det för någonting? Men oavsett vilket så finns det ju också att... Jag hittade ju ett verktyg egentligen för min egen del. För om jag resonerar att våra negativa känslor då är någonting som jag vill bort ifrån, så finns det också en motpol, en positiv motpol. Någonting som jag vill till.
Mm.
Och där hittade jag en nyckel i att ha ett bättre uppförande för min egen del.
Mm.
För istället för att säga ifrån att gör inte så här, så kan jag be om vad jag vill istället.
Mm.
Så att då hinner jag sortera i mitt huvud. Okej, det här, nu blir jag arg. Okej, vad är det som jag, vilken gräns är det som jag upplever har blivit överskriden? Så kan jag fråga mig själv, vet den där personen att den har klivit över en gräns nu?
Mm.
Kanske inte. Och vad vill jag istället? Ja, men då vill jag att den här personen ska bete sig så här istället. För att kliva över den här gränsen som han eller hon inte vet finns.
Nej, så.
Och då kan jag be om det.
Mm.
Skulle du kunna göra så här? Eller kan du göra sig eller så? Och redan där när jag går emot min vilja istället för att gå ifrån det som jag inte vill, så får jag per automatik egentligen ett bättre uppförande.
Ja.
Så det är det jag försöker lära mina barn också.
Okay.
Lyssna på sina känslor. Vad vill de bort ifrån? Men vad vill de då till istället? Mm. Och att kunna be om det på ett bättre sätt.
Just det. Det är inte helt olikt när man har till exempel en coaching-session.
Mm.
Med en vuxen person.
Mm.
Okej, okay, börjar vi jobba med det här? Okej, okay, vad vill du vill du ha istället? Det är ju faktiskt så. Det är att kunna ha koll på vad jag inte vill och vad jag vill.
Ja. Yeah.
Vad inte vill är oftast lättast. För det är när det skaver, då har jag koll på det här vill inte jag. Men den är också viktig. För en del säger att jag bryr mig inte om du inte vill, bara vad du vill. Nej. Alltså till exempel i coaching pratar jag inte föräldraskap. Och jag tycker det är så här löjligt, du har bra koll på både.
Ja.
Både och. Men...
Mina barn frågade ju mig förut också. Men mamma, varför ger människor dig så mycket? För att det var vänner och bekanta och sådär. Jag fick mycket saker. Alltså, en kvinna jag kände som jobbar som frissa. Hon klippte mig och jag kunde ju få det gratis. Och lite så här, men varför får du så mycket gratis? Men om man gör gott, är man snäll, så får man snällt tillbaka, sa jag liksom väldigt förenklat. Och det är ju också någonting som mina barn lägger märke till nu när de behöver lära sig att be artigt om att jag ska stänga dörren efter mig. Då får de ett mycket trevligare bemötande från mig också.
Mm.
Så att det är ju feedback och feedforward i det. Så om de har ett gott uppförande så har de som regel någonting gott de får tillbaka utav det också.
Ja. Men någonting som faktiskt inte har sagts rakt ut nu, som är underförstått i alltihop,
mm-hmm,
för att kunna vara en bra förälder, eller överlag, det är egentligen hur man bygger relationen,
ja,
med sina barn. Så att jag kan inte ta för givet, inte ens med någon människa, inte med en vän, inte med partner, inte med mina barn.
Mm.
Jag kan inte ta för givet bara för att, okej, okay, jag tar hans barn, okej, okay, jag är din pappa eller jag är din mamma. Det finns ingen naturlag som säger att man måste ha en god relation för det.
Absolut inte.
Per automatik.
Absolut inte.
Så att det gäller ju egentligen hur man bemöter, låter dem få känna vad de känner.
Yeah.
Sätta gränser mot beteende, absolut. Men också tillgodose deras behov.
Yeah.
Fysiska är en del, men också psykologiska. Trygghet, kärlek, att de får ha sin egen röst. Det är en viktig del, självkänsla i behovet, det vill säga. Och här kommer ju en viktig del. Jag vill knyta an igen till de som känner sig otillräcklig.
Mm.
Oftast är det för att man blandar ihop den man är med det man gör.
Mm.
Alltså i värderandet. Jag gör något dåligt, därför är jag dålig.
Mm.
Med så kallad prestationsbaserad självkänsla.
Mm.
Och den, det gäller inte bara som förälder, det gäller i allmänhet, men den är väldigt destruktiv. Och jag tror att det kan vara stor anledning varför många känner sig otillräckliga som förälder.
Mm.
För att, och sen beroende på vilken förväntan, om jag tänker att mina barn får allvarliga och ledsna, då blir det ju ännu mer. Alltså, ingen förälder är perfekt. För att ingen människa är perfekt. Och att en viktig del som jag anser är att kunna acceptera att jag är mänsklig och felbar.
Och jag tänker i det att barn är inte perfekta heller, för annars så skulle ju de ha emotionell intelligens med sig och verbalt kunna uttrycka att jag är rädd för att bli sent i skolan istället för att säga mamma, du kan inte laga min cykelkedja i tid!
Ja, exakt.
Du är dålig!
Så. Ja, men precis. Exakt så. Ja, men och det här handlar om att lära sig sätta ord på vad man behöver, vad man känner, vad man tänker och så vidare. Så den är, och hur många vuxna har det inte svårt för den?
Jag tror att det är en förmåga vi har tappat över tid, över flera generationer.
Jag har tränat länge på det där. Du har tränat länge på det. Gör vi allt perfekt i tiden?
Absolut inte.
Absolut inte, herregud. Så man behöver alltid vara okej med att man är mänsklig och felbar.
Ja, och det är ju det som är det perfekta. Men perfekt, imperfekt. För varje felbar situation, eller varje situation som jag är felbar i, blir ju ett lärande moment.
Ja.
Så jag tar ju alltid tillfället i akt att lära mina barn någonting utav det. Jag gjorde fel. Jag tar ägarskap för mina misstag också, för mina brister.
Ja, just det.
Jag gjorde fel. Och sen så kan jag fråga dem, men hur kan du göra annorlunda och hur kan jag göra annorlunda?
Ja.
Så hur kan vi göra det här bättre tillsammans?
Och där är ju relationen igen.
Mm.
Hur kan vi göra det här bättre tillsammans? Så, nej, det är... Men något som vände för mig, för jag... Även om jag, min erfarenhet av barnliga mammor känns otillräcklig, så kände jag mig otillräcklig som pappa. Inte bara för att jag hade gapa skrikbeteende förut. Och det jag insåg var att när jag tänker att jag är otillräcklig bara för att jag gör mina misstag som pappa, som jag fortfarande gör, då säger jag indirekt att alla andra föräldrar också inte är tillräckliga när de gör misstag. Mm. När jag upptäckte det var så här, vänta här ta. Jag kan inte säga att jag är otillräcklig som förälder utan att säga att du också är det när du gör misstag.
Mm.
Utan att säga att vilken förälder som helst är där. Mm. Jag insåg det utifrån det perspektivet. Det är så lätt att döma sig själv hårdare.
Yeah.
Man tänker, döm med andra så. Att man tillåter sig själv och bedöma sig själv utifrån hur man bedömer andra.
Mm.
Ge den tillåtelsen till sig själv.
Det är att spela efter samma spelregler liksom.
Ja.
Mm.
Så.
Ja, jag märker ju i det i alla fall att när jag jobbade med mig själv och hur jag kunde bli en genuint bättre förälder, så har mina barn blivit bättre barn.
Ja, jag har ju sett det där på nära håll också, hur skillnad det är på såklart det yttre beteende, uppförandet från dem, men också att de mår bättre.
Definitivt.
Överlag, det är godare självkänsla. Alla de här sakerna. Så att det märkte jag mina barn när jag skiftade mina beteenden också. Och så är det. Och sen är mina barns mamma helt fantastisk mamma också.
Mm.
Så. Men jag tänkte, det är dags att avrunda. Men jag vill avsluta med att ställa frågan till dig först.
Mm.
Vilken fråga tycker du att varje förälder bör ställa sig själv?
Är mitt beteende någonting jag vill lära mina barn att ta efter?
Är mitt beteende något jag vill att mina barn tar efter?
Mm.
Den är bra. Mm. Okej. Okay. Och slutligen, vad skulle du ge för 3 bästa tipsen till den som är förälder där ute?
Oh, de 3 bästa tipsen till föräldrar där ute som vill ha mer lydiga barn. Jobba med dig själv.
Ja.
Anlita Per. Ja, men det är tack vare dig som jag har haft möjligheten att göra det jobbet jag har gjort med mig själv. Så att du är en stor bidragande faktor till att mina barn har en bättre förälder.
Mm, tack. Jag blir alldeles rörd nu. Jag börjar komma tårar. Ja. Tack.
Så, ja, men är det inte, tar de inte hjälp av dig, ta hjälp av någon. För du... Alltså, vi lever i våra huvuden som att de är sanningar och att att alla har samma regler typ, eller samma sätt att tänka, men det stämmer inte. Och när vi får på riktigt lyssna på våra omedvetna tankar, när vi får sakta ner den processen och se hur sunkigt vi egentligen tänker och vad vi har fått med oss ifrån barndom, ifrån uppväxt och så vidare. Det finns, jag lovar att det finns en del saker där du vill skifta. Mm. Faktiskt.
Jo, men det, personlig utveckling tar ju aldrig slut. Det är faktiskt stora skärmen med det.
Mm.
Som Abraham Maslow sa, du nämnde hans behovstrappa eller behovspyramid förut.
Mm.
Han sa ju det, att det är inte så att jag vaknade upp, säg så här, 15.03, 17 januari 2020 blev jag självförverkad och klar. Det är alltid något att jobba med.
Ja, det är väl när jorden slutar snurra, då är man klar.
Typ så. Nej, men så ett tips är att jobba med sig själv. Och jag lägger till andra tipset, du var inne på, att tillåt dig själv vara mänsklig och felbar.
Mm,
och ett tredje tips vill jag att du får ge då.
Ja, men om vi spinner vidare på det där, tillåta sig själv att vara mänsklig och felbar. Ta det som lärande exempel. Äg dina misstag då och visa dina barn att både du och de har möjlighet att påverka sig själva.
Mm. All right. Så ta ansvar helt enkelt.
Ta ansvar.
För sig själv.
Mm.
Okej. Okay. Så jobba med dig själv. Tillåt din mänsklighet och ta ansvar.
Mm.
Ja. Tycker jag var en bra summering. Jag vill säga stort tack till dig, Emma, för det här samtalet. Den här tiden gick ju jättefort nu.
Så. Ja, men tack själv. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul.
Ja, jag tycker att vi har fler samtal sen. Och kanske om andra ämnen också.
Jag tänker så här, inte för att jag vet exakt hur det här går till, men om det skulle finnas någon där ute som lyssnar på det här, som har frågor och så vidare, hur hör de av sig till dig för att kunna ställa de frågorna?
Mina kontaktuppgifter finns, men det jag tänkte fråga nu är hur de får tag på dig, om det är någonting, för att du är ju du är också coach, du är också business coach. Nu har vi inte pratat om business alls, det kan bli ett annat avsnitt sen.
Yeah.
Men jag vet också att du är inne på att hålla kurser för föräldrar framöver.
Ja, så, precis.
Så man kanske har frågor till dig, eller kanske anlita dig, eller nyfiken på vad du har. Så hur får man tag på dig?
Oh, jag finns ju på Facebook såklart, men jag tror att det är enklast att mejla mig. För att jag är inte den enda som heter Emma Groth, hör och häpna, hur unik namn den är. Så, och min mejladress är info@emmagroth, och Groth stavas med TH på slutet. .com. Så info@emmagroth.com.
Ja, så det är inte Groth från Guardians of the Galaxy som står G-R-O-O-T, utan G-R-O-T-H.
Precis, men G-R-O-T-H.
Det står i beskrivningen här till podden. Så till.
Men det är roligt att säga det i alla fall. I am Groth.
Ja. Bra, ja. Så stort tack till dig. Och stort tack
själv.
Tack. Och stort tack till dig som lyssnat. Jag hoppas att det här har gett dig massor av värde. Det har du gjort till mig i alla fall nu, det här samtalet som vi har haft. Så tusen tack, och så ses vi nästa avsnitt.